Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här är ett samtal med Torbjörn Tännsjö, filosof och professor emeritus vid Stockholms universitet. Han har skrivit en lång rad tongivande böcker om moralfilosofi, etik och politisk filosofi. I dagens avsnitt avhandlar vi frågan om artificiell intelligens. Vilken påverkan kommer den att ha som redskap för människan? Vad händer med så kallad AGI, artificiell intelligens, som eventuellt har självmedvetande skapas eller uppstår? Hur ska människan agera? Finns någon roll kvar för oss? Till skillnad från många andra är Tännsjö inte särskilt rädd för vad AI innebär för mänskligheten. Den kanske rent av är bättre än oss på att vara människa. Det här är ett avsnitt av Samtal med Zweigman. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöje. Torbjörn, du skrev i en text om artificiell intelligens att om den kan hjälpa oss att lösa objektiva matematiska problem bör de, alltså någon sorts AI, också kunna skilja mellan rätt och fel på ett sätt som ställer vårt mänskliga moraliska förstånd i skuggan. På något sätt att AI skulle inte bara bli bättre än oss på att lösa matematiska problem, kalkylationer och beräkningar, utan även i moraliskt hänseende kanske blir bättre än oss och därför ta hand om oss som är lite förtappade och impulsdrivna. Kan du förklara det här?
Dels är det ju en ganska djup och svår filosofisk fråga där. Man skriver ju kvickt i den där typen av medier och så. Mitt resonemang bygger ju på föreställningen att det finns en objektiv moralisk verklighet som man kan ta miste på eller ha korrekta uppfattningar om. Det brukar kalla moralisk realism. Och det är inte alla mina kollegor som är moraliska realister. Jag tror att numera gör man enkäter om allt möjligt. Jag tror det är ungefär 50-50 idag. Andra är någon sorts moraliska nihilister. Så att när vi uttrycker moraliska uppfattningar så uttrycker vi bara vår inställning till verkligheten. Men låt oss bara anta för resonemangets skull att jag har rätt där. Att det finns en moralisk verklighet som man kan...
Det vill säga att man kan nå ett korrekt svar på vad som liksom,
ja, är moraliskt goda. Det är en annan fråga, för det är en kunskapsteoretisk fråga om man också kan nå svar på frågorna. Det första är enkla bara att det finns svar på frågorna, att det finns rätt och fel. Så att i princip om man hyser en moralisk uppfattning så kan den vara falsk. Det är den liksom första utgångspunkten. Men sen tror jag ju då att vi också människor har en viss förmåga till moraliskt tänkande. Det är det jag håller på hela mitt liv med, att försöka systematiskt och kritiskt fundera kring normativt etiska problem. Vad som gör handlingar riktiga, felaktiga. Låt oss anta att det finns så att säga, en sån verklighet, att det finns redan hos människorna en viss kapacitet för att också bilda sig någorlunda välgrundade uppfattningar om moral. Men ofta tar vi säkert miste också, så det vi säger är riktigt, det är själva verket moraliskt oriktigt. Om vi nu föreställer oss den här artificiella intelligensen, vi får väl extrapolera lite tror jag, men det går ju väldigt snabbt med utvecklingen där. Man skulle kunna tänka sig att de också börjar lösa på allvar matematiska, logiska problem. Ja, mycket har de redan gjort på det området, och framförallt när det gäller mekanisk bevisföring och så är de ju bra på det där, bättre än vad människor är i vissa fall, så vissa bevis använder man maskiner för att nå fram till. Men antingen att de också kan finna så att säga nya spännande matematiska, göra genombrott i den matematiska forskningen. Ja, då utifrån den här idén om den moraliska realismen så borde de också kunna, tycker jag, göra välgrundade moraliska bedömningar. Och alltså bli bättre än vi på det. Och, ja, vi har ju en ganska dålig track record när det gäller vårt moraliska beteende under den tid vi funnits som art. Ibland har vi presterat väl, och under välartade sociala omständigheter så kan vi vara någorlunda hyggliga mot varandra, men vi har också gjort ohyggliga handlingar gentemot varandra när situationen har inbjudit till det. Och överhuvudtaget så verkar vi famla rätt mycket i mörkret när det gäller vad som verkligen gör en riktig handling riktig och vad som gör en oriktig handling oriktig. Så ja, man skulle kunna tänka sig genombrott även på moralens område. Och då skulle man ju också önska att de också hade någon sorts benägenhet att göra det de ansåg var riktigt. Det är ju ännu ett steg som måste till. Alltså någon sorts internalism här, att mellan det man tror är riktigt är man också beredd, motiverad att också realisera. Ja, då skulle de kunna bli lösningen på vårt mänskliga eländiga predikament.
Nu i dagarna när detta spelas in så är det... Det är ungefär nu som Google lanserade sitt svar på ChatGPT. När ChatGPT kom slutet av 2022 så var ju väldigt många förbluffade över hur den här språkmodellen kunde liksom imitera och göra väldigt mycket saker. Men det var ändå på något sätt en kraftfull leksak, men det var en, du måste vara en prompter som ställer frågor och så får du svar och så är det en dialog och så vidare. Och Google satte direkt igång med att göra sina egna saker. Och nu har de kommit med en hel svit med funktioner där man kan göra bilder och det är ljud. Man kan integrera det med massa olika tjänster med Gmail och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Och då uppkommer frågan, tror jag, för att mycket av exempelvis det här med att göra ljud och bild invänder många mot. Jag tror det var Nick Cave, sångaren, den brittiska sångaren, som sa att det är en skitlåt om en låt som hade gjort en imitation. I dagarna hörde jag en Nirvana-låt, alltså en Kurt Cobain-låt som också gjorde av en AI. Du menar någonstans att det går på något sätt att nå fram till det här, liksom en god etik, liksom en fungerande etik kanske, och att en AI skulle kunna vara bra på det. Många invänder mot artificiell intelligens att det inte är autentiskt, utan det är bara vad vi stoppar in i maskinen som är i sin tur, det är det vi får ut på andra sidan. Så att den här AI är ingenting utan Kurt Cobains musik, utan Nick Caves musik, eller då kan man överföra det även till moralens landskap, det vill säga att den har bara att jobba med det vi stoppar i den, de parametrar vi ger den. Den kan inte upptäcka någonting autentiskt eller genuint. Den kan bara göra bilder utifrån vår samlade konstnärliga fotografiska historia.
Om man tar estetiken där först och inte moralen då, så finns det ju, det är en sorts ganska vanlig estetisk värdering att autenticitet i sig på något vis lägger estetiskt värde till ett objekt. Så att även om det inte går att avgöra om den är artificiellt framställd eller ej, så är det dålig konst om den inte har en individ som har producerat den. Alltså jag har inte någon riktig sympati för den estetiska hållningen. För mig är estetik en fråga om utseende och känslomässig kapacitet att alstra känslor och så vidare. Så att den där skillnaden mellan autentiskt och artificiellt i konstnärliga sammanhang tycker jag, det är någon så snobbig inställning snarast. Och vad det verkligen gäller är det konstnärliga uttrycket. Och där tror jag att det finns en enorm, alltså man kan ju tycka, man ska ju också undra över vad konstnärer gör idag, vad författare gör och så. Vi spinner ju hela tiden vidare på några få gamla teman som fanns redan redan i antiken ju egentligen. Där fanns ju alla de bra berättelserna som man sen spinner vidare på olika vis. Så att konstnärligt skapande består väl delvis i att hitta nya sätt att framställa någon sorts basala kategorier. Jag tror att det finns en oändlig möjlighet här för framförallt när det gäller konstproduktion och musikproduktion och så där. Och jag skriver också att Süssmayr kunde ju skriva klart Mozarts Requiem och så. Och det, när man förstår hur konst, till och med ett geni som Mozart, när man läser om hur hans musik kom till också i många fall, så är det delvis är det grupparbeten. Och det är klart att då kan också, tror jag, en avancerad artificiell intelligens producera också högklassig konst. Där tror jag att den står som starkast. Det är lite mer problematiskt kanske med att skapa ny kunskap och vetenskapliga framsteg. Och sen har vi det där du pratar om autenticitet. Det är också en fråga om man verkligen når en verklig förståelse av verkligheten, eller om den bara reproducerar, som du säger, redan känt material. Chomsky och andra har ju sagt att nej, där är människan överlägsen, eller att skapa förståelse av verkligheten. Det klarar inte en artificiell intelligens som bara reproducerar redan färdig kunskap eller påståenden som cirkulerar. Men jag tror att där har Chomsky fel. Många andra punkter har Chomsky rätt, men där har Chomsky fel. Alltså det är en sorts märkvärdig syn på vad det innebär att förstå ett fenomen. Om vi tar ett naturfenomen till exempel, naturliga fenomen. Vad innebär att förstå ett sådant fenomen? Ja, att någon knackar på dörren nu och det hörs i den här sändningen. Varför? Hur kan vi förklara att det hördes i sändningen att någon knackade på dörren? Ja, vi hänvisar till mikrofonens här kapacitet för att ta upp ljud. En sorts lagmässighet där, en naturlag på något vis som är instanserad i den här mikrofonen. Några initialvillkor, någon knackade på dörren. Givet att världen ser ut som den gör, att mikrofonen fungerar som den gör, att någon knackar på dörren, så kunde det inte hända något annat än att det också satte spår på bandet, band säger jag.
Minnet.
Vi är fast i dessa ålderdomliga bilder. Men det har vi förklarat det. Vi förklarar det på det sättet att med hänsyn till de naturlagar som råder, de omständigheter som råder, så kunde ingenting annat inträffa än det som inträffade. Det var en förklaring. Att förklara är inte djupsinnigare än så egentligen, och det tror jag att mycket väl borde kunna ligga inom räckhåll för en artificiell intelligens. Alltså förklara naturliga förlopp. Och sen har vi frågan då hur vi hittar de där naturlagarna, och även där finns det liksom någon sorts standardiserat svar för hur man hanterar sådana kunskapsproblem i vetenskapliga sammanhang. Man drar en slutsats i den enklaste förklaringen av ett fenomen som inträffade i labbet, och man har också ganska goda idéer om vad som gör en förklaring bättre än en annan förklaring. Så att alla de där parametrarna tror jag kan finnas antingen i den där AI:n eller halstras i dess svarta låda. Så att förstå naturliga fenomen, det betyder att vi kan förklara dem. Jag tror att de kan förklara dem. Det är klart, då skulle någon säga att ja, men det är en annan femma när vi ska förstå mänskligt handlande eller så, för där verkar vi förutsätta någon sorts inlevelseprocess. Det är också en fråga om att förstå genom att förklara. Jag ser nu att du tar upp din flaska och dricker. Hur kan jag förstå vad du gör nu? Jag antar att du var törstig eller kanske lite nervös och behövde liksom ha vatten på tungan eller så. Jag utgår för att du är en rationell person. Det du gör är det du uppfattar som bästa medlet till att stilla din törst eller nervositet är att dricka vatten. Och så kan jag på så sätt förklara ditt handlande. Det är också någonting som en artificiell intelligens borde kunna göra.
Man kan tänka sig att en artificiell intelligens som försöker lösa moraliska dilemman eller identifiera ett problem och försöker lösa det. Om vi utgår från att en sådan inte bara hela tiden ber om så att säga parametrar från den personen som är prompted, det vill säga fråga vad är det du är ute efter? Utan om man ställer en öppen fråga. Vi har det här problemet. Vi har problem med fattigdom eller vi har problem med män som förgriper sig på barn exempelvis. Det verkar finnas i samhället en viss andel av befolkningen som gör detta. Hur förhindrar vi det här? Kan vi tänka oss att AI kommer leverera någonting som är en variation på redan befintliga lösningar? Det vill säga en sorts tillskruvad kombination av konsekvens och pliktetik eller vart man nu landar, liksom någon sorts pragmatisk lösning. Men vad händer om AI har en helt annan lösning? Alltså en helt ny moral som vi inte ens kan identifiera. Vi kan inte avgöra huruvida den är bra eller inte.
Jo. Alltså det är där jag väl antyder att man måste ha lite tur helt enkelt. Att den är välvillig. Vi har inte ens kommit in på frågan om medvetande ännu. Och låt oss anta att den ändå är medveten, denna artificiella intelligens också. Så att den också har i någon sorts subjektiv bemärkelse avsikter och önskningar om hur världen ska se ut. Och då är vi ju liksom i klorna på den på ett sätt kan man säga. För att även om den kan göra bra moraliska bedömningar så måste den ju också vara intresserad av att göra det som är rätt och undvika det som är orätt. Vi behöver alla de bitarna på plats för att kunna känna oss någorlunda trygga i att då överlämna oss så att säga till denna högre varelser. Och, alltså, det handlar väl inte så egentligen så mycket om att försöka förstå eller att försöka inordna sig, utan mer att träda tillbaka, då skulle jag säga. Alltså, då är det väl bättre att de där varelserna tar över på något vis. Men för, länge hade vi först, eller jag, de kretsade umgick, så hade man ju tankar om att man med någon sorts genmodifiering borde förbättra den mänskliga naturen. Också den moraliska naturen. Alltså, Julian Savulescu och Ingmar Persson, min tidigare kollega i Göteborg, har ju skrivit en bok på det här temat om hur man av moraliska skäl måste förändra människan, därför att vi har återigen sån dålig track record. Så att det, men det där, det verkar egentligen rätt omöjligt, tror jag. Det går inte att med genmodifikation göra en bättre människa. Det är för svåra avvägningar. Vi kan inte bara satsa på empati till exempel, då blir vi xenofoba. Vi måste ha en viss beredskap att frysa ut de där som försöker lura oss. Och att hitta den rätta mixen där verkar kört. Men har vi en överlägsen AI, generell AI, med ett rikt känsloliv, med en kapacitet för att vara lycklig, ha små anspråk på naturliga resurser kanske, så vi kan ha väldigt många av dem, ja, då är jag beredd att träda tillbaka. Då säger jag att det är bättre att de tar över från och med nu.
Men tror du inte att det finns en helt central beståndsdel i att vad det är att vara en medveten moralisk varelse, att ha en biologisk ändlighet? Vi bär ju inte bara, även vi rationella varelser i den bästa av världar, eller för att vi har kapacitet att vara rationella i alla fall, så bär vi på miljoner av generationer för oss, deras på något sätt latenta genetiska kunskap som utgör liksom hela vår värld. Vi bygger på det. Och här är en varelse som inte har den historien. Dess enda historia är att den har en skapare. Den skaparen i sin tur har en biologisk historia.
Ja, kanske långt tillbaka. För de kan skapa sig själva i många led naturligtvis. Också dessa överlägsna tänkande.
Så kan det förstås vara. Men här verkar det som att vi närmar oss, ja, det här. Hur,
nej, men,
påverkar inte det, jag vet inte, den här... Liksom,
alltså, ändlighetstanken tror jag är viktig för moraliska överväganden. Det är svårt att överhuvudtaget föreställa sig hur man ska hantera oändlighet liksom, rent moraliskt, om vi är intresserade av att maximera lyckan eller någonting sånt. Men ändliga får vi nog tänka oss att också dessa varelser är. Va? Det kanske 1 miljard år till. Sen har solen nått en sån värme så inget liv är möjligt här i vart fall. Till sist så kommer också solen att bli en vit dvärg eller en någon form av avslutning där allting kollapsar. Så att även dessa långsiktigt tänkande, moraliskt kloka individer, för vi får tänka oss dem nu som individer, eller den kanske, de jobbar i någon sorts ändligt perspektiv.
Ett ändligt perspektiv där, ja, okej, det är rimligt. Det är rimligt att tro att det finns även en ändlighet för en självmedveten generell artificiell intelligens. Men jämför det, om man ska låna hur en del andra forskare har tänkt kring AI, att om den ändligheten är på skalan 1 miljard år, din och min ändlighet sträcker sig upp till 100 år, om ens det, om vi har tur. Inte det lite grann som en del andra forskare då har talat om, att det är som en människa som förhåller sig till en myra eller till en fluga. Vi lever kan leva upp i 80-90 år, en fluga lever i en vecka liksom. Är det inte så en AI kommer förhålla sig till oss, som en mindre vetande, väldigt flyktig varelse utan någon egentlig signifikans?
Det är möjligt, eller till och med troligt. Och det kan ju hända att de också är helt likgiltiga för oss. Att de bara som en olycklig sidoeffekt av något beslut som fattas, så försvinner vi. De kanske tömmer atmosfären på syre till exempel, av en eller annan anledning. De ogillar korrosion och sådär, så tar de bort syret och då försvinner vi på köpet bara. Men alltså, jag är inte beredd att hävda att jag är så viktig i universum, att jag ser det som ett stort bekymmer om det där som tar över har de här goda egenskaperna, alltså är mer kapabel att vara lycklig än vad jag är mer kapabel att leva i harmoni om det behövs med andra varelser. Man är ju ett ganska konstigt läge när man spekulerar naturligtvis över någonting så obekant. Det är lite de religiösa predikament här, är det inte det? Att man funderar, det är som att tänka över en gud. Och då kommer ju också frågan om treenigheten upp. Liksom, är det en eller flera? Ja, den frågan kan ju ställas också om artificiell intelligens. Har de kön? Har de könsdrift och så vidare som Jesus kanske hade men inte den heliga anden och så?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns ju ett spann här mellan de som betraktar AGI, alltså artificiell generell intelligens, som ungefär en 5% risk att den, och nu vet jag hur de räknat fram det, om det bara är liksom en hypotetisk siffra, att ungefär 5% risk att om en sådan uppstår så kommer den utplåna oss. Antingen avsiktligt eller oavsiktligt, liksom, direkt eller indirekt. Och att därför är det här betraktat ungefär som klimatförändring eller någon annan stor kataklysmisk förändring av vår livsmiljö som förändrar allting egentligen. Och att vi därför ska vara väldigt skeptiska. Men på dig låter det som att det finns ungefär två scenarier här. Antingen så kommer det komma till väldigt stor nytta. Och då kommer vi leva i ett samhälle som är mycket mer produktivt. Vi har mycket mer tid för fritid. För att mycket är automatiserat. AI har hjälpt oss med både medicinska och industriella utmaningar. Och därför är vår värld bättre. Och lyckligare. Eller så ersätter den oss på ett eller annat sätt. Antingen behåller oss lite grann som man skulle behålla husdjur, eller kanske tömmer atmosfären för att vi bidrar till korrosionen. Liksom. Ja. Men då spelar det ingen roll, för då är det redan någonting som är mer, som är bättre än vad vi är. Så att, du verkar ju vara en optimist ändå. I ett fält som i övrigt är många filosofer är antingen panikrädda eller oerhört positiva.
Det är ju lite olika frågeställningar. Man kan ju vara rädd för vissa ting och hoppas på andra ting. Och man kan vara hoppfull även om man är pessimist, eller hur? Man kan hoppas till och med på det omöjliga. Men jag vill beskriva mig som hoppfull med avseende på den här långsiktiga, som jag tror att det är en mer långsiktig framtidsscenario än vad det kanske framställs som idag. Det där att de tar över, att vi blir överflödiga eller att de skiter i oss helt och hållet, eller att de kanske bara av ren vänlighet byter ut oss mot sig själva för att vi får en bättre värld. Det är någonting jag hoppas på i det långa loppet. Men det, jag tror att det är ett ganska långt
lopp. Du hoppas på det för att det skulle göra
Jag är förvånad över att inte fler tänker så i just de kretsar där jag har rört mig, som tänker långsiktigt, long-termism och så vidare, futurologiskt tänkande personer, att här har de en blottlägger en sorts väldigt primitiv, tycker jag, art vurm, alltså att den mänskliga arten skulle vara så viktig, att vi pratar om vi, om generationer långt fram i tiden, förutsatt att de är, tillhör Homo sapiens, men att vi inte talar om vi när det gäller intelligenta generella intelligenser i framtiden, alltså det bara den där föreställningen att den mänskliga arten är viktig, tycker jag, att jag, och det brukar man ofta säga i andra sammanhang, att det jämför med sexism eller rasism eller så.
Men den mänskliga arten är inte viktig, menar du?
Jag menar att den inte är viktig. Nej, jag tror inga.
Vad är viktigt om inte mänskliga?
Det är lyckan. Det är lyckan som kan realisera, vem som helst, den som kan bäst realisera den, för den bör världen ligga fri.
Det är rätt provocerande att höra faktiskt. Jag känner mig provocerad, ja. Och jag försöker artikulera varför jag tycker, ja, det är provocerande att tänka att det skulle vara så att egentligen är det inte människans lycka som har ett egenvärde, utan lycka är någon sorts.
Ja, jag vet att det är provocerande, men jag är förvånad över att också de personer blir provocerade som inte borde bli, som pratat om transhumanism och så vidare under lång tid, och som har klagat över att vi förtrycker andra djur än människan, med just det där argumentet att det är speciesism, att säga att den mänskliga arten skulle ha någon så här ställning. Men nu plötsligt, men blir det gångbart att säga
arten kan väl ha en särställning utan att man för den saken skulle vill förtrycka andra arter?
Den kan ha en särställning rent instrumentellt och så, att ja, den kan vara nyttig på det sättet, man kan tycka, ja, visst, men att det på något vis är bättre att det finns varelser av den sorten än någon annan sort, allt annat lika, det tycker jag bara är en, att jämföra med rasism eller sexism.
Men då hur förhåller du dig till, för att mitt intryck är ändå att du tror oavsett det kommer bli bra. Alltså antingen så kommer det skapa väldigt mycket nytta och lycka för planeten som helhet på grund av tekniska lösningar och så. Eller så uppstår någonting som är mer bättre skickat att ta hand om den här planeten än vad vi är, och kanske ersätter oss och ser oss kanske som ett virus rent av. Man tänker på filmen Matrix, där vi faktiskt mänskligheten betraktades av programmen som ett virus, ett smutsigt virus. Vad tänker du om de som är väldigt rädda för AI?
Nej, men alltså det finns ju någonting som jag är rädd för, men det är egentligen mindre AI än världsutvecklingen just nu. Och ofta presenteras det här som någonting i kombination med vart vi är på väg, redan utan AI, i en värld som går mot djupnande konflikter. Alltså det fanns ju bara väldigt för kort tid sedan så pratade vi om globalisering. Jag skrev en bok där jag pratade om en möjlighet till en så gradvis övergång till en världsregering som fredligt tog hand om världen. Idag går ju utvecklingen i drastiskt motsatt riktning. Nya militärkonflikter, krig till och med i Europa. Och gränser sluts. Människor låses in, som det brukar sägas här, i osunda värderingar, och det är ju där man framförallt har pekat på AI som en mäktig faktor att för totalitära regimer låsa in sina befolkningar, eller också ideologier och så, låsa in sina proselyter i tänkande som splittrar världen och som kanske leder till kärnvapenkatastrofer och annat. Alltså jag känner stor oro för den världsutvecklingen idag, och jag tror också förstås att AI kan vara ett medel, men jag tror inte det är så mäktigt som man idag föreställer sig. Jag kommer ibland att tänka på 50-talets snack om hjärntvätt liksom, som skulle kunna liksom totalt
massmedial hjärntvätt,
ja, just det. Och det är någon sorts massmedial hjärntvätt man nu fruktar, men och jag tror att man har en tendens att överskatta effektiviteten i detta. Alltså det, att artificiella intelligenser här skulle kunna göra så mycket bättre det människor redan nu gör, liksom, som människor av kött och blod gör, det har jag svårt att föreställa mig. Det är klart att det finns väl någon föreställning att vi bara drunknar i någon sorts informationshav där vi inte kan skilja sant från falskt utifrån några som helst fasta variabler, och allt är bara någon sorts medialt gungfly, men jag tror att vi har medel att upprätthålla liksom vetenskap och akribi, så att vi ändå kan skilja det ena från det andra i tillräckligt hög utsträckning för att vi ska kunna stå emot om inte världsutvecklingen naturligtvis. Och vi har klimatkrisen naturligtvis och så. Vi har många hotfulla utvecklingstendenser i världen idag där det här kommer in som bara en komponent. Men nu framhävs av vissa, återigen av mina vänner bland transhumanister och andra, som den stora faran. Det är liksom den riktigt stora faran man pekar på. Och inte det här långsiktiga, utan bara helt enkelt att man kommer att låsa in människor i värderingar som kommer att bli ödesdigra för mänskligheten. Det kan hända, tror jag, men kanske man överdriver där den roll som artificiell intelligens spelar.
Vad tror du om kraven på reglering, moderering? För ett tag sedan så var det ett öppet brev som skrevs i USA om ett moratorium över ytterligare utveckling av AI-teknik. För att vissa hävdar väl att vi vet inte om vi har en självmedveten AI. Vi har avancerade leksaker, det är mycket långt till en AGI. Vad tror du om reglering? Tror du det är önskvärt överhuvudtaget? Eller fyller det någon som helst funktion?
Nej, jag var också här att skriva på det här uppropet, men jag gjorde inte det. Jag tror verkligen inte ett dugg på den möjligheten. För det här har ju framförallt att göra, tycker jag, med det vi pratade om nyss. Den här polariseringen i världen, den här inlåsningen i felaktiga värderingar och så. Och tanken att man genom någon sorts försiktighet i utvecklingen av tekniken skulle kunna gardera sig är tror jag helt dödsdömd. Det är så uppenbart att det finns nationer och företag som bara kommer att utnyttja de andras svaghet. Tänk på den kinesiska produktionen av artificiell intelligens, vilket försteg den skulle få om man stängde av i väst och så vidare. Den typen av kapplöpning lever vi i idag.
Kan man inte argumentera på samma sätt när det kommer till marknadsekonomi? Varför reglera en marknad i ett land ifall de ändå kommer att avreglera och ha mer frihandel? Så
ja, det kan man väl.
Kommer du som frihandelsvän här?
Nej, inte. Ja, jag är frihandelsvän.
Okej,
okay. Ja,
liberaliseringsvän då?
Jag är också väldigt liberal på många olika sätt. Men jag är också socialist. Alltså det där, men det kanske är ett för stort tema att foga in i just det här samtalet.
Vi kanske kommer till det, men fortsätt.
Ja. Jag tror alltså helt enkelt att jag tror det skulle behövas någon sorts globala lösningar på de här problemen, och det har jag argumenterat för under väldigt lång tid, men det uppfattas ju som så hyggligt utopistiskt. Men det är min fasta övertygelse att mänskligheten står inför globala existentiella hot, och vi kan inte handskas med dem annat än genom en global reglering. Men sådana här partiella, så att säga, moratorier som bara riktar sig mot vissa parter. Det är som att ha partiell avrustning av kärnvapen till exempel. Hela den här terrorbalansen bygger ju på att alla, så att säga, har kvar sina. Och vi skulle kunna avskaffa dem, men då skulle vi behöva ha någon sorts global styrelse och globalt våldsmonopol som kunde ersätta den här bräckliga konstruktionen. Som vi tyvärr också vet kommer att göra slut på sen då.
Det finns väl ändå exempel på när man kommer till vissa utan att ha en världsregering. Okay, om vi tar bort den hypotetiska frågan, för vi har inte en världsregering. Vi kommer sannolikt inte ha en världsregering i framtiden heller. Men vi har faktiskt överenskommelser på en global nivå. Vi har, sen kanske inte de fungerar jättebra, men jag tänker kring kärnvapen. Spridning av kärnvapen. Kloning av människor förefaller ju ha kunnat regleras någorlunda bra på en global nivå. Det vill säga att även Kina är inbegripet i en, nu dömde man faktiskt i Kina en läkare som hade velat klona mänskliga embryon och helt enkelt klona människor, hamnade i fängelse. Det verkar kunna gå, för det finns en sorts självbevarelsedrift. Och sen kanske den skiljer sig åt mellan olika länder, men utan världsregering går det att reglera det här. Så att
alltså jag är rätt skeptisk också. Om vi tar de exemplen du ger, så gäller spridningen av kärnvapen. Ja. Har ju funnits en önskan att begränsa från de som har kärnvapen. De vill inte ha fler med i klubben, och det är inte så imponerande, tycker jag. Och dessutom har man ju misslyckats med att också förhindra spridningen. Det är ju länder som, jag menar, Nordkorea, Israel, länder har skaffat dem ändå, kanske Iran har varit på väg och så. Så att det verkar inte som det finns någon riktig makt att begränsa kärnvapnen, och framförallt har det inte funnits någon antydan till att man skulle göra sig av med dem. Man skrotar dem när de blir gamla och rostiga, men man behåller liksom slagkraften. Så att, och de här när kloning av människor, ja, det har varit aktuellt för ett antal år sedan, och nu har det varit det här med CRISPR och att man genredigerar med effekter som går i arv. Så det är inte kloning, utan det är att man helt enkelt går in och manipulerar med genomet på ett sätt så att man kan ge resistens mot HIV, var ju det här exemplet. Kanske lite mer intelligens också, högre intelligens visar sig som en bieffekt. Och den läkaren som gjorde det blev straffad. Men det beror ju på att de här teknikerna går ju ännu inte att använda. Jag tror att i det ögonblicket där du kan göra stora hälsovinster och kan använda dem, då faller också de här förbuden. Så det är lätt att förbjuda sånt där som inte har någon tillämpning ännu. Men i samma ögonblick som det går att tillämpa, så kommer också den här kapplöpningen om vem som ska kunna göra det först.
Så du tror egentligen att det här snacket om moratorier, regleringar och så, det är helt oljud bara. För det kommer inte hända, och därför kan vi lika gärna, så att säga, finna oss i att nu kommer det ske någonting kring.
Ja, så det är också en sorts avledningsmanöver, som om det funnits liksom enklare lösningar än vad det faktiskt gör. Så att det, jag tror vi måste se mera i vit ögat, så att säga, den utveckling som vi står inför, och inte låtsas att vi kan hantera den på sätt som vi inte kan.
Hur ska man hantera en sådan sak som att, det här är ju kanske inget nytt på ett sätt, men om det sker en jättestor produktivitetsvinst exempelvis. Jag tänker väl, när boktryckarkonsten kom, då var det många som skrev av manuskript som jag plötsligt inte hade så mycket att göra längre. Mm. Liksom. Det sker ju i varje generation sådana saker. Tänk en sån förändring som är helt otroligt stor och förändrar kunskapsarbete, meningen med utbildning, meningen med specialiserad kunskap inom allt från juridik till, jag vet inte, förvaltning. Hur påverkar det oss? Hur tror du vi bör anpassa oss till en sådan förändring?
Min idé där är nog egentligen att i samma ögonblick som vi inte kan producera kunskap på ett överlägset sätt, då får vi nöja oss med en mer blygsam roll. Alltså att vi är lite amatörer på det här området. Och vi kan vara pedagoger, man kan vara lärare och så. Den typen av arbete kvarstår ju. Vi vill ju lära oss det där kunskaps. Men det är klart, vi kommer väldigt mycket också att ta hjälp av artificiell intelligens för att utföra det rent pedagogiska arbetet. Men jag tror att det finns något i det personliga mötet där också som kan vara värdefullt. Så pedagogiska insatser kommer att kvarstå när vi inte kan göra vetenskapliga genombrott längre i akademin. Och i konst, utövning och annat så. Jag är då amatörklarinettist och ganska duktig i amatörklarinettist, men det är ju oceaner liksom av fram till de där när man ens skulle kunna sitta med i en symfoniorkester liksom i någon avkrok. Vi kommer helt enkelt inte behöva kämpa på det sätt som människor gör idag. Det är lite som elitidrott, va, i konst och musikliv och annat. Det är ett slit utan ände, och de flesta misslyckas, några få lyckas och njuter av det. Samtidigt kan man ha väldigt kul om man inte har den ambitionen utan spelar för att det är skojigt att spela tillsammans med andra. Så amatörismen tror jag kommer att få ett väldigt uppsving när man avskaffar det här hårda slitet också i akademin och lite mer som amatöridrott gentemot elitidrotten, som ju är förfärlig där människorna förstör sina kroppar, där nästan alla misslyckas och några få lyckas, och de är ändå olyckliga, får man i sällan när man tar del av hur de lever sina liv. Ja, det finns ju kanske en och annan Zlatan som kan ta livet med en klackspark, men de flesta har ju svårt att också vara lyckliga på den nivån. Jag tror vi kan få ett mer avspänt och bättre liv. Mm. Men vi slår av på en del högfärdiga pretensioner vi har också om det konstnärliga skapandet.
Egentligen så ska man inte stressa sig av att massa jurister och konstnärer och illustratörer kommer förlora sina jobb, utan nu har de ju chansen att bli leka. Ta det lugnt.
Ja visst.
Men tror du vi klarar av det? Tror du, alltså, jag vet inte hur det är med det, men jag har rätt lätt för att förkovra mig i mina hobbies och läsa en bok, gå ut i naturen, spela spel. Det räcker rätt långt för mig faktiskt. Men rätt många människor har ett väldigt, väldigt, väldigt starkt behov av kampen, strävan av att göra det riktigt.
Men alltså man får inte tänka sig det allt för enfaldigt, för det finns också i amatörsporten, amatörmusiken och så, finns det naturligtvis en strävan att bli bättre hela tiden. Om jag inte övar på min klarinett med ambitionen att bli bättre, i så fall blir jag sämre. Så för att bara behålla min nivå måste jag ha ambitionen att bli bättre. Och det finns ju också mycket konkurrens och så. Amatöridrotten är också uppbyggd liksom, så att man tävlar mot varandra. Och så. Jag har ingen mot tävlingsmomentet och så. Det kan säkert vara stimulerande och inte heller ambitionen att bli bättre. Men det är bara den där perfektionismen som när man ska bli bättre än alla andra. Och kämpa på den där höga nivån där man är dömd i stort sett att misslyckas om man inte har en otrolig tur i det genetiska lotteriet som man råkar vara en av de där få lyckade mänskliga exemplaren.
Tror du att det kommer bli aktuellt med sådant som medborgarlön? Och att, alltså att, om, tänk att stora delar av tidigare stora produktivitetsvinster har ju skett och har ju drabbat exempelvis den agrara samhällsklassen. Jag tänker på mekaniseringen av jordbruket under början av 1900-talet när vi gick från att vara i huvudsak agrara samhällen till våra urbana samhällen.
Mm.
Och det hade ju skett redan tidigare i en del länder som Storbritannien och Tyskland och så. Men det här är väl en första stor förändring som i främsta hand inte förändra villkoren jättemycket för undersköterskor och för lärare och förskolelärare och så vidare, utan det förändrar villkoren för folk som jobbar med ord, siffror, beräkningar, analys, vilket är en stor del av vår ekonomi faktiskt.
Mm, mm.
Kommer det inte vara en sorts personlig och ekonomisk kris i detta?
Det kräver säkert en enorm omställning liksom. Fråga om livssyn och vad som är viktigt i livet. Och sen kommer det finnas vad man kunde kalla någon sorts socialt nödvändigt arbete som ska utföras förstås. Som du pekar på. Omsorg, pedagogik. Men det tror jag man kan, om man inte får för mycket av det så att säga, man har tillgång till fritid och bra arbetsvillkor och så är det någonting som väldigt många människor kommer att se som värt att leva för och genom. Men vi har ju fortfarande någon sorts väldigt stark arbetsmoral och puritanism och så. Det är någon sorts krav på att vi till varje pris ska ersätta ett jobb med något annat i så fall. Och inte med fritid. Det här med lättjans lov är någonting som vi måste lära oss att ta till oss. Och medborgarlön är väl en självklarhet tycker jag i det sammanhanget.
Om du ska gå bort från teorin lite grann och tänka dig, vad tror du ungefär kommer vara utvecklingen den närmsta tiden? När, oavsett om vi når, om det blir en självmedveten AI, att mer och mer av våra liv kommer såklart, fler och fler sektorer kommer påverkas av artificiell intelligens. Jag tittar en hel del på hur media kommer förändras. Jag är rätt optimistisk där. Jag tror att det kommer underlätta för mycket researcharbete, presentationsarbete.
Mm,
ja. Jag tror att en hel del programmering kommer bli mycket, mycket så att säga, du kommer behöva färre personer för att göra mer bra saker. Så jag är optimist i det avseendet. Men vad tror du den närmsta tiden kommer vara de synliga förändringarna i våra liv? Positiva som negativa?
Först och främst tror jag att det går mycket långsammare än man föreställer sig. Man har hypat liksom fenomen på det här sättet. Jag har ju hållit på med bioetik och så. Kring 1990 skrev jag böcker om reproduktionsetik och så. Där gick jag igenom alla möjliga liksom, vidunderliga sätt man skulle kunna göra barn på i framtiden och så. Och då tänkte man att det här kommer att hända ganska snart. Men väldigt mycket av det där är ju ännu inte ens realiserat eller möjligen håller på att realiseras nu 30 år senare. Så att det finns så mycket tröghet i samhället som tekniken utvecklas, men det gäller att också ge den en plats i samhället, och där finns alla möjliga former, dels av motstånd, aktivt motstånd förstås och byråkratiskt motstånd och så, men också bara tröghet, det ligger i sakens natur. Så jag tror inte det kommer att gå så snabbt som vi tänker oss det, men det är ju vissa sektorer som väl framförallt kommer att beröra, så jag tror att det mycket som journalistik och alltså fotomodeller kommer ju inte behövas till exempel. Och ja, det är den typen av branscher som är lätta liksom att ersätta. I medicin och så kommer naturligtvis väldigt mycket av diagnostiken att ske i form av artificiell intelligens. Och här ser jag ett problem, för att läkarna kommer ju att tappa sin kompetens. Alltså man brukar säga att det är viktigt med en kombination av att man får en artificiell intelligensbedömning och en kompetent läkare som också överprövar så att säga resultatet. Men vi var inne på det tidigare, snart så kommer inte läkaren vara kompetent att överpröva, utan bli en staffarsfigur som inte längre utvecklar heller sitt eget kunnande. Så att där anar jag en diskrepans på ett sätt, att man kommer inte riktigt veta. Man kommer ha metoder för att bota sjukdomar, men man vet inte riktigt vad man gör. Det är en spännande sån skillnad som kommer uppkomma, tror jag. Men sen annars tror jag att det framförallt är det där att det kommer ändå att bli mera tid för lek och ett gott liv som inte är baserat på den där perfektionistiska strävan som vi är indoktrinerade på något vis till att nu omfatta.
Ja, det är en glädje, en optimism. Torbjörn, tack så mycket för den här samtalen.
Tack för att du bjöd in mig.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.